Tack för att du är här idag och avslutar sommartemat Jesus är. Och idag så har vi ett spännande ämne. Jesus är livets bröd. Och du som liksom brukar gå hit kanske så här, men vi brukar väl inte fira nattvard så här andra söndagen i månaden. Det verkar ju vara lite väldigt speciellt här. Nu är det något som är utanför boxen här, men av lite olika skäl så var det inte riktigt läge förra söndagen att fira nattvard. Vi hade en sån otrolig söndag när vi firade allt Gud har gjort på våra läger. Och så när jag började förbereda den här predikan så insåg jag bara, vi måste fira nattvard efter att vi har haft den här predikan. Och därför så var det kanske Guds tanke att det skulle få bli just så att vi idag ska få fira nattvard också. Och det känns gott att få göra det. Jesus är livets bröd. Och det är precis vad vi säger, och vi ska fira nattvarden här, att brödet är Jesu kropp som blir bruten för oss. Och vinet är hans blod som rann på korset till vår frälsning. Och nu ska vi läsa ifrån Johannes kapitel 6. Så har du din bibel med dig så är det väl värt att slå upp detta och låta det vara uppslaget. För vi ska läsa många verser i det här kapitlet. Och vi ska dröja kvar i det här kapitlet egentligen hela predikan. Men vi ska börja med att läsa Johannes kapitel 6, vers 26 till vers 40. Och när det är ett lite längre stycke så här, så tycker jag ibland att det är härligt att få stå upp tillsammans när vi läser Bibeln. Så välkommen att stå upp. Har du din Bibel så får du läsa i den. Har du inte det så får du läsa tillsammans med oss här på skärmen. Så läser vi så här från Johannes 6, kapitel 6, vers 26-40. Jesus svarade dem: jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill. De frågade honom: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade: detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Då sa de till honom: vad gör du då för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet: han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen, det var inte Mose som gav er bröd från himlen. Det är min far som ger er det sanna bröd från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla de som har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Amen. Varsågod och sitt ner. Johannes kapitel 6, det är ett laddat kapitel, 71 versar. Kanske du har kommit hit i din läsplan ibland, och är du som jag att man är lite sådär: oj, vilket långt kapitel jag ska läsa idag. Men det är ett väldigt bra kapitel. Och som du kanske anar eller såg om du slog upp din bibel, så inleds, det finns en väldigt viktig bakgrund till den här texten. När Jesus talar om att jag är livets bröd, så finns det en bakgrund till varför människorna just vid det här tillfället har sökt upp honom och ställer Jesus de här frågorna. Och det är det som vi läser om i början av kapitel 6, nämligen brödundret. Jesus mättar 5000 män plus kvinnor och barn med bara 5 stycken kornbröd och 2 fiskar. Jag gillar att Johannes lägger märke till att det är kornbröd, liksom så att säga fattigmansbrödet. Vetebrödet, det var lite dyrare, lite finare, men kornbrödet, det var liksom det vardagsbrödet, det som alla åt liksom till vardags. Och i detta så har det blivit en väldigt, som sagt, en viktig händelse. Och den är viktig att ha med sig in i det här texten nu om att Jesus är livets bröd. För i brödundret så gör Jesus i det fysiska vad han är på väg att göra också i det andliga. Han gör för de få, nu var de inte så få, det var 5000 män plus kvinnor och barn, så det var många, men förhållande till världens befolkning så var de få. Han gör för de få vad han ska komma att göra för alla. Så det här undret som Gud gör, som Jesus gör med de här bröden och fiskarna, och för övrigt är det enda undret som är omskrivet i alla fyra evangelierna, bara en sån sak. Och Johannes har med det här nu. Människorna i det här undret blir ju eld och lågor när de ser vad Jesus gör, att han utför ett sånt mirakel. Och lite tidigare i kapitlet där ifrån vers 14 så står det att när människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: han måste vara profeten som ska komma till världen. Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan till berget igen helt ensam. Så det här mäktiga undret har gjort att folket, de känner: yes, nu är han här, profeten, messias, den utvalde, han som Jesus har utvalt. Nu gör vi honom till kung så att vi liksom kan få se Guds rike etablera sig på jorden och sparka ut de där romarna en gång för alla. Men Jesus förstår detta och han drar sig undan. Det står att han drar sig upp på ett berg som han ofta gjorde i enslighet. För Jesus kom inte för att med våld och med makt och med popularitet bygga upp ett mänskligt rike. Han kom för att göra någonting som skulle vara för evigt. Han kom inte för att under en kort tid, jag menar, så är det med alla riken, alla första, alla kungar, alla erövrare. De kommer under en kort period och utför kanske stordåd för en tidsbegränsad tid och för en liksom geografiskt begränsad plats. Så liksom kommer olika kungar och frälsare och kejsare och erövrare. Men det var inte det Jesus var ute efter. Han var ute och göra någonting som var evigt och universellt. Alltså någonting som gällde hela mänskligheten. Det var det riket han hade tänkt att bygga upp. Och se ske. Jesus drar sig undan, liksom nästan gömmer sig i den här situationen. Och så står det ju sen, vi bara liksom skummar igenom detta, att lärjungarna, de tog båten sen och åkte över till andra sidan. Och så står det lite så här som att det var helt naturligt att Jesus, han kom efter dem gåendes på vattnet. Och ja, jag vet, man är sugen på att liksom börja ösa ur allt detta spännande som hände, men vi hinner inte göra det nu. Och dagen efter så undrar folket: var är han? Nu ska vi hitta honom, nu ska vi göra honom till kung, nu händer det ju liksom. Vad är fortsättningen på detta fantastiska mirakel som Jesus har gjort? Men de hittar honom ingenstans. De har sett att han var inte med lärjungarna som åkte i båten. Det fanns bara en båt. Så var det Jesus någonstans. De letar efter honom, hittar honom inte. Och tänker: ja, vi får väl gå dit där han bor då. Han kanske har gått till Kapernaum, som han ju flyttade till när han inledde sin tjänst. Lite grann i nordvästra hörnet utav Genesarets sjö. De beger sig dit och mycket riktigt så är det där de hittar Jesus. Och deras första fråga är just det: när kom du hit? Hur kom du hit? Liksom. Märkligt. Och sen inleds det här samtalet då som vi hoppar in här. Och Jesus, han vänder liksom på perspektivet i vad de här människorna liksom söker. Och så kommer det här första nu av Jesus 7 jag är statements i Johannes evangeliet. Det här är det första av 7 stycken. Jag är livets bröd. Jag predikade tidigare i sommar om den sista av de 7. Någon som kommer ihåg? Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Det var ju 5 veckor sedan, 6 veckor sedan. Nu ska jag komma ihåg det. Vinstocken hörde jag någonstans. Någon som sa: yes, Jesus är den sanna vinstocken. Någon som kan några fler? Då har vi 2 av 7. Kan någon mer? Vad säger Jesus? Han hade ju en förra. Vad sa vi? Ja, alltså han säger inte just här i Johannes, säger han inte just det. Han säger att jag är världens ljus. Jag är porten till fåren. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. och att jag är den sanna vinstocken. Här är det första av de här sju som ju vi har talat om tidigare är så tydligt en hänvisning till att han gör anspråk på gudomlighet. Därför att jag är liksom Guds namn utifrån liksom berättelsen när Gud presenterar sig för Mose, den brinnande busken. Och så säger han, jag är den jag är. Det går inte att, liksom, det finns inga ord för att sätta på Gud. Han är helt enkelt den han är. Ensam i sitt slag, outstanding, enastående. Och här då så gör Jesus så tydligt med anspråken och säger, jag är livets bröd. Och vad betyder då det? Jo, det första det säger till oss tror jag det är att Jesus är livsnödvändig. Och då kanske tycker jag, men jag gillar inte ens bröd. Jag äter inte ens bröd. Så vad är grejen? Jesu livets bröd. Ja, men jag struntar väl i bröd liksom. Jag är en sån hälsomänniska som äter massa andra saker till frukost. Men att han säger det just i den här kontexten så är det så att i Mellanöstern på den här tiden så var brödet, det var liksom basvaran. Jag tror också det är en poäng i att Johannes just har sagt det var fem kornbröd. För det var ännu mer vardagsmaten. Vetebrödet, det var finmaten som man kanske hade till sabbatsmåltiden. Men det här var liksom vardagsbrödet. Och när jag bodde tillsammans med min fru Karro och Martin i Tanzania i ett halvår. Någon som har varit i Tanzania? Ja, Östafrika. Vad äter man där till varje måltid? Ugali. Exakt, sån där majsgröt, den där majspastan som man knådar i handen och så använder man den som en sked och så äter man så här härligt med händerna. Jag gillar det. Och du kanske har varit i Sydostasien. Vad äter alla där? Det är ingen kuggfråga, ni behöver inte vara så blyga här. Liksom. Ni får vara med här och predika lite här idag. Ris, exakt så. När vi bjuder hit vänner från Nepal så känner de ju liksom, men var är riset liksom? Vi sa att vi skulle ju äta tillsammans, men det är inget ris på bordet. Min morfar, han var av den stammen, han är hemma hos Jesus nu, som alltid ville ha vad då till maten? Potatis, såklart. Ända sen, vad hette han, den här Alingsåskillen som tog potatisen till Sverige, så har ju potatisen varit våran basvara. Även om nu för tiden så är det väl liksom många, nej vadå, det är väl pasta, men nej, potatis. Och du vet, morfar, det spelar ingen roll, han åt gärna pasta, han kunde äta ris, han kunde äta pizza, han kunde äta allt möjligt. Men så länge det var några kokta potatisar till maten, då var det en riktig måltid. Då hade vi ätit på riktigt. Och när Jesus nu säger att jag är livets bröd, så är det som att skulle han varit i Skandinavien så kanske han skulle sagt jag är livets potatis. Eller han var i Asien, jag är livets ris. Jag är livets ugali. Därför att jag är liksom basfödan. Det som alla behöver, det som alla äter, det mest liksom fundamentala i våran föda, våran kostcirkel, det är jag. Och när du säger att jag är livets bröd, så gör han anspråk på att för att du ska få upptäcka vad livet verkligen är, så är det mig du ska söka efter. Det är i mig du kan få den där basfödan, det som du innerst inne längtar efter. Och kommer ni ihåg var Jesus föddes någonstans? Var föddes Jesus? Det är inte heller någon kuggfråga här nu. Betlehem. Ni är liksom så oroliga när jag ställer såna här frågor. Det är liksom det här har ni kunnat sedan söndagsskolan. Liksom. Kom igen nu. Betlehem. Eller vad man säger. Vad betyder det då? Det betyder brödhuset. Visste ni det? Brödboden, brödhuset. Så Jesus föddes på en plats. Alltså allting med Jesus, ni vet, det finns saker att ösa ur. Liksom. Så mycket som händer med Jesu liv. Han föds i brödhuset. För att han skulle också på det sättet bara visa, jag är livets bröd. Och så i det här samtalet så börjar de tala om att Mose, han gjorde ju ett mäktigt tecken när vi vandrade i öknen. Han såg till att vi fick manna ifrån himlen så att vi kunde äta och försörja oss och inte dö där ute under de här 40 åren i ökenvandring. Men Jesus rättar om och säger, nej, det var inte Mose. Det var min far i himlen som sände livets bröd ifrån himlen. Och nu har jag kommit ner från himlen för att ge er livets bröd. Jesus gör otroliga anspråk här och det är provocerande i de här samtalen. Och han liksom visar att han är sänd från Fadern i himlen till jorden för att mätta våra innersta behov. Och du vet att vi kan söka i all evighet och se att ingen är som du. Nu blir jag nästan sugen på att sjunga lite här också. Det är så. Vi kan söka. Och det har varit så intressant. Jag har precis lyssnat på Isabella Löwengrips självbiografi. Vet vem hon är, så har du säkert en åsikt om henne. Men hon har liksom levt hela sitt liv för att liksom upptäcka lyckan, att få leva lyxlivet, att få vara populär, att få ha de finaste kläderna, äta den godaste maten, gå på de mest populära festerna, liksom vara mest omtyckt och liksom tjäna mest pengar och bli liksom en mäktig affärskvinna. Det har varit hela hennes livsmål, hela hennes livsvandring. Och så när man lyssnar på det så ser man vilken tomhet som har funnits i hennes liv ända från att hon var en liten tonårstjej och började liksom ljuga om sitt liv för att verka populär, trots att hon mobbades i skolan och hon var liksom, hade en jättetaskig uppväxt i sin familj. Så började hon liksom visa upp det här lyckade livet. Men hela tiden har det funnits en tomhet där. Hon är inget undantag. Jag vet inte någon framgångsrik känd människa som summerar sitt liv och säger att allting var bara underbart och genom att jag fick spela på konserter för hundratusentals människor så blev jag lycklig och jag hade mycket oändligt med pengar på banken och you name it. Jag tror att Jesus är livets bröd. Han är livsnödvändig. Och det står så vackert i psalm 145, vers 15. Håll kvar ett finger i Johannes kapitel 6. Men i psalm 145 så står det så vackert. Allas ögon hoppas på dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Jesus mättar allt levande med nåd. Det är oförtjänta. Det som vi inte kan betala för. Det är det som Jesus ger oss. Någonting annat här som är så tydligt. Människorna har så svårt att förstå vad Jesus har gjort för någonting. Och de är så fokuserade på det de just har sett. På tecknet, på maten, på brödet. På allt det de har fått vara med om. De är så liksom fokuserade på det som har framför sig. Medan Jesus är fokuserad på den andliga verkligheten. De är fascinerade av vad Jesus har gjort. Det är helt uppenbart här i det här samtalet. Ett fysiskt under, värdigen sann kung. Men Jesus var inte intresserad, som jag redan varit inne på, att bygga någonting jordiskt rike. Han skulle förändra någonting, återigen, i det andliga. Och när de börjar prata med honom så visar Jesus att det är någonting djupare här. Vad Gud verkligen gör, vad Guds verk verkligen är, det är liv som vi mättas med. Det är bröd som vi kan få äta och dryck vi kan få dricka som gör att vi inte längre hungrar och törstar. Och nu tror jag inte att Jesus, det är så tydligt att Jesus hela tiden här vill visa på en andlig verklighet. Att vi genom att ta emot honom i våra liv kan få våra djupaste behov tillfredsställda. Och vet du vad, hur var det egentligen det gick till? Här att när människan föll i synd. Kommer ni ihåg berättelsen Adam och Eva? Vad var det de gjorde som var att de trillade dit liksom? Vad var de gjorde för någonting? Det är ingen heller någon kuggfråga här nu. Det här kan ni. Vad gjorde de för någonting? Hallå? De åt av den förbjudna frukten. De åt. Och på grund av det de åt så föll de i synd. Och mänskligheten liksom fick en skilsmässa med Gud. Och Guds skapelse, liksom någonting gick förlorat. Någonting förstördes i Guds skapelse. Och nu kan vi genom vad vi äter bli hela. Och genom vad vi äter i Jesus så kan vi, istället för att det går förlorat, istället för att vi liksom synden kommer in i våra liv, så kan vi genom vad vi äter bli hela på nytt och få en upprättad relation med himmelens och jordens skapare. Guds bröd, står det i vers 34, är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det är också tydligt här att Jesus är vår rättfärdighet. Det är Jesus som gör oss i rätt ställning med Gud. Människorna som kommer här, vi läser igen i vers 28, de frågar honom, vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? De har sett Jesu gärningar och undrar om, vad ska vi göra? Vad är det för gärningar nu? Vad är det vi kan göra för att liksom få se det här ske? Och vad är det vi ska göra? Det är så djupt mänskligt detta att vi vill göra någonting för att förtjäna någonting. Vi vill betala för någonting. Vi vill göra rätt. Vi vill vara rätt. Vi vill förtjäna. Vi vill visa upp. Och när sen Jesus visar liksom, nej, detta är Guds verk. Att ni tror på den som han har sänt. Detta är livets bröd. Att ni äter, att ni tror, att ni tar emot, att ni kommer till. Det är Guds gåva, Jesus Kristus, som gör all skillnad för vår frälsning och rättfärdighet. Det är inte ingenting vi kan visa upp eller förtjäna, betala för, upprätta i oss själva. Låt oss läsa några versar igen här. Vers 37. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Vers 40. Var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vers 51 har vi inte läst den, men där står det, jag är det levande bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Den som kommer till mig, den som ser mig och som tror på mig, den som äter av mig. Hela tiden det handlar om Jesus. Vad vi får göra det är att vi får se honom. Vi får erkänna, ja Jesus, det är ju du. Det är ju du som är livets bröd. Och så får vi tro på honom. Vi får komma till honom, och när vi kommer till honom så visar han inte bort oss. Kanske du har levt med att vara avvisad i ditt liv av olika människor. Kanske du har blivit avvisad i din egen familj. Och det kan vi bära med oss in i vår gudsrelation. Att vi är rädda för att Gud ska avvisa oss. Och, ja visst, nu har jag haft en bra period. Nu har jag inte liksom gjort det. Jag vet det fel på ett tag här. Och nu är säkert Jesus lite mer nöjd med mig. Men sen så tabbar vi oss och tror vi, nej, nu kan jag inte komma till Jesus. Men Jesus är den som kommer till mig. Ska jag inte visa bort. Och folket börjar ifrågasätta Jesus mer och mer här efter det här som vi läser de här texterna. Och inte minst det exklusiva anspråket. Alltså det är exklusivt. Jesus ju verkligen både det här jag är talet, och han säger jag är brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av mig, den som kommer till mig, den som ser mig, den som tror på mig. Det är ganska tuffa ord här. Och så bara fortsätter Jesus. Och vi ska läsa igen nu ifrån vers 51 istället och läsa vidare detta stycket. Jesus, han, efter att de liksom ifrågasätter, vem är du? Du är väl Josefs son och liksom det här. Så i vers 51 och framåt där står det, Jesus säger, jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna börjar då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarar, jag säger det sanningen. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig, jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig, jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Vad visar Jesus här? Alltså jag tror ju att Jesus provocerar. Men jag tror ju det, alltså, jag tror ju att de förstår här såklart att Jesus talar bildligt. inte minst i en judisk kontext, att dricka någons blod. Det skulle man inte göra. Ni som kan era renlighetslagar från tredje Mosebok vet att om det är något man ska hålla sig bort ifrån så är det blodet. Ändå är det just det liksom bildspråket Jesus använder. Och jag tror att det som är så tydligt här är att Jesus också vill koppla till påsken. Till påskalammet, till offerlammet. Och han visar att Jesus är det fullkomliga offerlammet. Just i Johannes, när han har det här brödundret, så noterar Johannes att judarnas påsk var nära. Så Johannes väljer att säga redan i brödundertexten att nu är det snart påsk. Och jag tror det är så tydligt för judarna här. Nu använder Jesus ett bildspråk här som vi känner igen ifrån offren i templet. Som vi känner igen ifrån påskalammet. Som de ju då skulle slakta vid påskmåltiden. Och när den första påsken då skulle de också stryka blodet på dörrposterna från lammet för att de skulle gå säkra under domen som Gud skulle sända över Egyptens folk som höll Israel i slaveri. Och Jesus visar att jag är liksom det verkliga offerlammet, det perfekta offerlammet. Han pekar, och det här finns så många dimensioner i detta. Och ni känner också att det är liksom Jesus, han gör ingenting här för att liksom göra det lättare. Utan när han fortsätter sin dialog så snarare så att han snävar åt. Och han snävar åt och han snävar åt. Och han visar att det är bara genom att fullständigt överlåta er till mig som ni kan få det där livet. I det här talet så pekar, tror jag, Jesus fram mot korset. Och mot det fullständiga offer som han kommer göra på korset. När han ska dö som ett felfritt offerlam. Han ger sitt liv för att världen ska leva. Och det har ni kanske hört mig säga tidigare också. Men det är väl omskrivet och omvittnat att just lammen runt Betlehem föddes också upp av herdar för att kunna användas till offer i templet. Och vad han gjorde, då skulle de ju vara felfria lammen. Så man brukade bland annat linda deras ben för att de inte skulle stöta i och få något sår. Vad gjorde man Jesus som det fullkomliga offerlammet? Jo, man lindade Jesus och la honom i en krubba. När han föddes i brödhuset, han som är livets bröd, han som är det fullkomliga offerlammet. Och han som skulle ge sitt liv en gång för alla på korset. Han pekar också bakåt mot påskmåltiden. Han använder ett bildspråk här som jag tror att judarna väldigt tydligt känner igen ifrån påskmåltiden, av att äta och dricka, alltså att ta del av offret. Och han pekar också framåt, tror jag, mot nattvarden som blir den nya förbundsmåltiden. Och sättet som vi alla förnyar och tar del gång på gång utav vad Jesus gjorde för oss på korset. Och det är lite extra intressant för Johannes, som ju har med lång undervisning om den sista kvällen innan Jesus ska dö på korset. Han har inte med någonting om nattvarden i den texten. Om jag har tänkt på det, om jag läst Johannes 13, 14, 15, 16, 17... ju längre än någon av de andra. Han pratar om vad Jesus talar om och undervisar om den sista kvällen. Men han nämner inte nattvarden i den texten. Det gör alla andra evangelierna. Både Matteus, Markus, Lukas. Och jag menar ju, och jag tror att det här är Johannes nattvardstext. Johannes kapitel 6. Där han börjar med brödundret och slutar med livets bröd. Och liksom förtydliga detta. Till och med är det så att när Jesus tackar Gud i brödundret, vet, han bröt brödet där, de här fem kornbröden, han bröt dem och tackade Gud. Det är samma verb som används i Matteus, Lukas och Markus när Jesus tackar Gud i nattvardsmåltiden. Så här så vill Johannes liksom förtydliga och fördjupa det här evangeliet som ju skrev sist av alla, kanske ända fram på 90-talet efter Kristus. Johannes som har levt då ett halvt sekel i församlingen. Jag tror inte alls att han är liksom omedveten om vad han gör här när han liksom fördjupar och ger en ny innebörd åt detta, både med nattvarden och med vad Jesus gjorde för oss här i det här sammanhanget. Jesus är livets bröd. Och Jesus säger här att den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Och jag tror att det finns, såklart, det är så tydligt kopplat, tror jag, till nattvarden. Men nattvarden är liksom ingen isolerad händelse. Nattvarden är det sättet som vi visar att Jesus, jag har gett mitt liv till dig. Genom min tro på Jesus, genom att låta döpa mig till Kristus, så har jag överlämnat mig själv till honom. Och i nattvarden så förnyas förbundet gång på gång på gång. Och du vet att medvetet avstå att låta döpa sig, trots att man har tillfälle att döpa sig, trots att man har fått en förståelse och liksom en undervisning om dopet och om Jesus, men ändå avstår att döpa sig. Det tror jag är ganska allvarligt. Det blir som ett faktiskt, jag tror att det är så allvarligt som att det är nästan ett avståndstagande från Jesus. Från att han verkligen är min herre i mitt liv. På samma sätt att medvetet avstå att ta emot nattvarden är lika allvarligt. Både dopet och nattvarden är instiftat av Jesus själv. Och även om det är liksom där vi tar emot genom tro, så tar vi emot nåden. Liksom vi tar emot frälsningen, vi tar emot det nya livet i Jesu blod. Så är det också en lydnadshandling att både låta döpa sig och att ta emot nattvarden. Det är ett sätt att visa lydnad, ett sätt att visa överlåtelse till Jesus. Det står så här i vers 60, efter att Jesus har, som sagt, vridit åt ytterligare. Så står det att många av hans lärjungar som hörde det sa: det här är en svår tanke. Vem står ut med att höra den? Det här kräver för mycket av oss. Det här är för exklusivt. Det kostar för mycket. Och lite längre fram i vers 65 så står det att i vers 65 han fortsatte att det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om man inte får det givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade honom: herre, till vem skulle vi gå? Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Tron på Jesus är ett fullständigt överlämnande av det vi är. Vi får dö till oss själva och ge oss till Jesus. Och det kostar någonting. Det finns ett pris kopplat till detta. Men jag tror att det Jesus visar för oss är att han är värd det. Han kan ge det våra hjärta längtar efter. Han är livets bröd. För till vem skulle vi gå? Var skulle vi söka? Vad är det vi ska uppnå i oss själva? Nej, jag tror att det är genom en fullständig överlåtelse till Jesus som vi kan få ta emot det eviga livets bröd. Tänk vilken kontrast från inledningen av det här kapitlet, där tiotusentals människor ville göra Jesus till kung. Och så slutar det med att många lämnade honom, orkade inte. För det var inte så som de hade trott. Utan det var någonting annat, det var någonting djupare. Det var någonting som krävde att jag faktiskt gav upp vad jag själv kunde kontrollera, vad jag själv kunde bestämma och äga. Och så får vi komma till Jesus, äta av hans kropp, dricka av hans blod och förnyas i vårt förbund med honom. Ge oss själva, överlämna oss själva i utbyte mot någonting som är evigt, mot någonting som är verkligt, mot någonting som är större än det vi kan åstadkomma i oss själva. Mot det som kan fylla vårt livs djupaste begär, vårt livs djupaste behov. Och nu så känns det därför väldigt speciellt som sagt att vi ska få fira nattvard tillsammans. Jag vill be en bön och du kan få påminna dig själv. Kanske överlämna dig själv. Eller ta den här liksom frågan. Är du villig liksom att ta emot detta som Jesus har att ge dig? Han vill ge, han visar inte bort den som kommer till honom. Du, bordet dukas för den som vill ta emot Jesus i sitt liv. Och du kan på det sättet få förnya eller ingå förbund med Jesus Kristus. Jesus, jag tackar dig att du gav din egen kropp, Herre. Far, jag tackar dig att du sänder din egen son att dö i vårt ställe. För att ge oss liv, för att ge oss det verkliga livet, det eviga livet. Jesus, vi kan söka all evighet. Vi kan göra allt vi kan. Vi kan försöka i egen kraft. Vi kan försöka förtjäna, betala, uppnå liksom allting oss själva, Gud. Men låt oss inse så att det är bara i dig som våra innersta behov, våra innersta begär, vår innersta längtan kan fyllas och släckas, Jesus. Tack Gud för att när vi äter av dig så ska vi aldrig hungra. När vi dricker av dig ska vi aldrig törsta. För vi har fått någonting som är större, någonting som är evigt. I Jesu namn. Ni som ska vara med i nattvarden, feterna kommer fram här. Och jag tror att sakerna finns här borta att hämta. Ska vi alldeles strax fira nattvard tillsammans. Och vi välkomnar dig som vill ha gemenskap med Jesus. Kanske att det har blivit lite extra allvarligt idag med den här texten. Och jag vill inte att det ska avskräcka dig. Jag vill att det ska förnya din och min liksom överlåtelse till Jesus. Och att ta del av hans kropp och blod, det handlar först och främst om att säga: Jesus, du är Herre i mitt liv. Och sen är både dopet och nattvarden sätt där vi får liksom att det här blir någonting som får kött och blod, någonting som blir fysiskt, någonting som blir verkligt och någonting som handlar om Jesus, inte vad vi kan göra i oss själva. Så alldeles strax kommer vi fira nattvard här, och ni som är här, ni kommer få gå in mot mitten, så kommer det vara stationer här, och ni som är i lilla salen kan gå ut mot vikväggen där och komma fram och ta emot, och även läktaren kan komma dit. Så vill vi få välkomna dig till nattvarden och till att ta emot utav det som Jesus gjort för dig och mig. Det finns också glutenfritt bröd, och kan du bara be om det så kommer vi hämta det åt dig om du behöver glutenfritt bröd. Men nu ska vi få läsa och vi ska få påminna oss om vad Jesus gjort för oss. Vi ska få fira nattvard tillsammans. Och det står så här, Paulus skriver så här, att jag har själv tagit emot det jag nu meddelar er, att den natt då Herren Jesus blev förrådd, så tog han ett bröd, han bröt det och sa att detta är min kropp som blir utgiven för er. Så ofta ni äter detta bröd, gör det för att minnas mig. Ska vi tacka Jesus för brödet, tacka Jesus för det offer han gav för oss på korset. Jesus, vi tackar dig att du lät din kropp brytas ner så att vi skulle kunna bli hela. Och jag tackar dig, Jesus, att när vi nu tar emot av brödet så tar vi emot av dig själv, Jesus. Jag tackar att du är här närvarande i nattvardsmåltiden för att ge evigt liv, för att ge förlåtelse, ge upprättelse. Vi vill signa brödet i Jesu namn. På samma sätt står det, tog han bägaren efter måltiden och sa att detta är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Jesus, så vill vi också tacka dig för blodet som rann för oss. Vi tackar dig, Jesus, för att när vi tar emot av bägaren så tar vi emot och får gemenskap med dig själv, med din kropp, med din församling. Jag tackar att vi får dricka utav samma bägare utav Jesus själv. Tack Jesus för ditt blod som rann till syndernas förlåtelse, till evigt liv, till upprättelse för var och en som tror på dig. Jag tackar Jesus för det. Så ofta ni äter detta bröd och dricker detta vin, så förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Så Jesus, vi vill förkunna vad du har gjort för oss på korset. Vi vill proklamera din seger på Golgata. Och vi vill göra det i en väntan på att du ska komma tillbaka, för att vi ska få leva det eviga livet, det verkliga livet tillsammans med dig. Tack Jesus för det. Amen.